Idag ska vi i vår serie träffa Leif Olsson som började spela i popband i slutet på 60-talet och det första bandet Leif var Twice. Men när fick du intresse för musik och framförallt då pop- och rockmusik?
Ja, det började väl med Henrik Berg från Smedsby och hans kompis Bo Nyman. Men det var ju som akustiskt. Men vi kom ju in på lite pop och sådär. Och Henrik, han hade ju absolut gehör. Han sa att man fick ju lite lärdom av honom nu faktiskt.
Kommer du ihåg vad ni övade?
Jo, i Smedsby skolan. Hans far var vaktmästare där på skolan.
Kommer du till och med ihåg någon låt som ni hade på repertoaren?
Vad skulle det kunna vara? Någon gitarrbogie och sånt.
Var det direkt från första början bas för din del?
Nej, det var nog gitarr först alltså.
Då när kom basgitarren med i bilden?
Ja, den kom med då vi började med Twice. Så det där han träffade den där Guy Lömark och allt annat var ju upptaget så det var bara basen som fattades så det blev det då.
Berätta lite om Twice.
Skulle vi ha varit 16-17 och så övade vi på 11:an. På Biblioteksgatan. Och det där, nu hade vi ju några spelningar nu, men det var det ju många. Här på kustremsan, Närpes, Kokkola.
Och det var Power Production som fixade spelningar?
Jo, vi hade en känd musiker som chaufför, han hette Reino Kurki. Mycket intressant man.
Var det där då du fick intresse för produktionsbolag? För vi ska prata produktionsbolag lite senare.
Nej, nu, inte var det ju ännu då inte. Utan det kom nog sen senare.
Nå, vad hade Twice för repertoar?
Det var nog tidens poplåtar. Som det där Dancing in the Street eller något sånt. Land of Thousand Dances till exempel.
Några år efter det så gick du med i Shots med bröderna Niemi.
Jo.
Och då gjorde ni mera spelningar.
Ja, då blev det lite mera, men det var det ju mycket då heller. Det var på Ungdomskällan i Vasa, Seinäjoki, Kokkola. Vi hade många spelningar på Maximilians diskotek. Ganska omtyckt där nog faktiskt. Så att. Men sen senare så blev Shots kanske den populäraste orkestern här, men jag var ju inte med. Jag kanske är därför som det blev populär.
Nej, men du har sålt många keikkor åt den. Jag sa ju att vi ska prata lite mer om det. Men före det ska vi ändå prata om två band till. Det blev sen småningom ett band som hette Kjell Jörgens för din del. Mm. Men det var ett renodlat dansband.
Det var nog dansband, ja. Renodlat dansband. Jo, det blev efter Shots. Sen det där han slutade han Peter Häggblom i Gustav Vasa och killarna sa du får nog lov att skaffa en ny basist här nu. Så det blev ganska snabbt inhopp där och det där han frågade om han känner till någon som kan spela bas och sa han, inte vet han någon annan än Olsson inte. Så frågade kan han spela och sa det vet han inte.
Du bevisade att du kunde.
Nåja.
Gustav Vasas repertoar bestod ju förstås nu av dansmusik men också mycket pop.
Jo, mycket pop, jo.
Finns det någon låt där som du kommer ihåg att ni spelar?
Till exempel Yellow River.
Jag har stött på dig första gången i Gustav Vasa som basist, men sen senare med ett produktionsbolag som hette Vasan ohjelmatoimisto, Vasa produktionsbyrå.
Kom underfund med att nu finns det ju lite marknad nu att Svenska Österbottens ungdomsförbunds artistförmedling skötte ju om de här dansbanden till danspaviljongen och dansställen i Svenska Österbotten. Men det fanns behov av dansorkestrar i restaurangerna. Så här i Svensbygden så började vi ju sälja då orkestrar då från Vasatrakten.
Nå, vad sa SÖU?
Vi konkurrerade ju med dem inte. Men så kom vi underfund med att det fanns ju stora dansarrangörer som ville ha band från utlandet. Och då nappade vi ju på det och det fanns faktiskt en marknad för det.
Men vi ska prata först om de här Vasabanden som ni också sålde ut på spelningar. Shots, Exom, Snad, Barbarella.
Till exempel, ja.
Hur var det då rent konkret att sälja de här banden? Tog du telefonnumret och så ringde du upp eller hur gjorde du?
Konkret var det ju så att okej, okay, att ska vi nu säga Motel Polaris där vid Riksväg 8. Det var nog bara att ringa upp. Och den tiden så hade vi ju något internet, utan man fick ju söka den där nummern, och så gjorde vi, skrev upp då på kort, olika kort, alla dansarrangörer och sådär.
Nå, hur tog de här arrangörerna emot er?
Ja, nu var det ju helt okej nu, så länge som det fungerar. Och så försöker vi få in det här banden också på finskt håll. Finska arrangörerna kände ju till det här och visste att okej, det är ju moderna orkestrar och högklassiga orkestrar från svenska Österbotten till exempel. Och så hade vi en orkesterparad i Sorsanpese i Seinäjoki. Nå, inte utförde ju så väl, inte alla var ju nöjda och allt var bra, men inte såg man ju något konkret resultat av det just inte.
No, men du litar fullt och fast på att bandet sköter sitt, eller jag har förstått att du ändå åtminstone någon gång reste med.
Jo, inte hade jag så mycket till ge den musikaliska, utan det kunde nog sitta det. Och så sköt de sig bra också. Nu minns jag någon restaurangarrangör som satt att, jo, hör du, det hade nog 10 sekunder för lång paus. Så frågade jag, men hur vet du det? Hör du, vi tog tid med 2 klockor.
Men du blev aldrig ersättningsskyldig?
Nej, inte på det här. Det var nog pålitliga.
Men hur kom du sen in på de här utländska banden? Vad var första, kommer du ihåg?
Den första ordentliga som vi gjorde turné med runt i hela Finland var Magnum Bonum till exempel, eller Strix Q. Och sen blev det ju mer och mer, och det där, inte sålde vi den bara hit i svensk Österbotten, utan Thomas Ledin var ju vid östgränsen till exempel i Kite, uppträdde han i midsommarafton. Och det där, det var mest svenska artister, men sen blev det nog engelska också och lite europeiska. Vi hade till exempel en gitarrist från Holland som hette Jan Ackerman. Och så hade vi en artist som hette Alvin Lee, om vi skulle ta fram gitarrister. Och sen blev det ju det här svenska toppbanden och artisterna Thomas Ledin, Eva Dahlgren, Freestyle, mycket populär. Också i finska Finland.
De här banden kommer jag ihåg i och med att vi då spelar på samma spelningar, ja, med dem. Och på tal om Magnum Bonum och Thomas Ledin, så kommer jag ihåg att jag var in till ert kontor som fanns på Strandgatan på den tiden. Och så frågade du att vi skulle behöva en road manager.
Ja.
Så frågade jag, vad gör en sån? Hålla reda på att det bandet sköter sig, vill du far? Och så sa jag att ja, gärna, bara jag har möjlighet. Och jag hade då, så jag var med Thomas Ledin en knyckt i Ramsholmen, kommer jag ihåg. Och med.
Ja, det kommer jag ihåg. Det var ju där liksom, de fick ju inte ens in alla sina grejer dit, utan det var ju en bro som skulle köras över och de hade för stor liksom bil till komma. Men det som jag minns av dig, som jag faktiskt kommer ihåg i denna dag, så var det att du kom in på Ekenäs-tidningen. Ditt foto var där, du lyfte upp en liten flicka som ville se Thomas Ledin. Och arrangörerna sa att här ser man att vi har våningsmän från Österbotten, att det här skulle aldrig ha hänt i Ekenäs. Jo, det var bra.
Och Magnum Bonum runda bland annat på Tavastia, och det var enkelt att hålla reda på den. De skötte nog sig på allt sätt, men pratade ju förstås inte finska.
Nej, jag kommer ihåg i Tammerfors, det där han uppträdde, och de hade en låt som hette Hög Hatt.
Mm.
Och inte vågade ju sjunga den på svenska, utan ni sjöng den på engelska. Plötsligt ropar ju någon därifrån publiken, sjung på svenska.
Vi diskuterar svenska band och utländska band här med Leif Olsson, som gjorde ett banbrytande jobb som en produktionsbolagsagent på 70-talet. Småningom kom de här utländska banden som du redan var inne på, och jag kommer ihåg speciellt ett band som bestod av tjejer som såg ut som alla skulle ha varit med i Miss America-tävlingen. Vi var på samma spelning med dem och den manliga delen av publiken uppskattade stort, och jag kommer ihåg att de hade också ett jättekompetent band med sig. Hur kom du i kontakt med något sånt här?
Ja, men vi hade kontakt med det där svenska produktionsbolag. Vi kom att ha nära kontakt med ett bolag som hette Emma Telstar. Och det var ett av Sveriges ledande bolag, och i och med att vi kom bra överens med dem, så var det mindre svenska produktionsbolag som tänkte att okej, om de godkänner det här, så då kan nog vi göra det också. Så att på det viset så sprider det sig lite.
Thomas Johansson, som är en legend inom svenskt nöjesliv, var kanske den tiden på Emma Telstar.
Ja, han var direktör.
Och han är ju känd som en ganska rakt på sak kille.
Jo, det var ju på den tiden så tog man ju då till exempel för någon större utländska så skulle ju ha hälften av gaget på förhand. Nå, inte hade vi ju så stora pengar till röra oss med så vi tog ju dem av arrangörerna. Så fort som det var in liksom på den dag så ringer han upp personligen själv att hör du, hur är det nu? Blir det någonting?
Men du blev?
Jo, nej, nu fick vi det fixat. Men jag har också en annan intressant del hur det uppstod det där bolaget. Det var en från Polartoatan som heter Christer Berghold. Han spelar bas förresten. Och det där, han var någon ekonomichef där på bolaget. Och han förklarade hur man ska sätta upp det här. Allting liksom. Okej, det gick bra för oss. Ekonomiskt gick det ganska bra och sådär. Och sällan gjorde vi några egna kejkor utan vi tog ungefär 15% av gagen. Som var säker inkomst då. Men då blev det så att när man har ett utländskt band i Finland så skickar till exempel Thomas Johansson faktura så betalar vi den minus 15% eller det som vi har kommit överens om. Det här låter ju dumt men ju flitigare vi var desto mer blev vi skyldiga.
Vem blev ni skyldiga?
Staten.
På grund av?
Moskva borde innehålla skatt, så kallade källskatt. Skatten ska betalas där jobbet har blivit utfört. Ingen gjorde, men det var någon härifrån då som var avundsjuk och hade ringt till Skatteverket och sagt att du tar nog och kolla om de innehåller källskatt. Och då blev det att gå till min barnons kamrat, Kai-Olof Palm, väldigt bra jurist. Och han sa det är roligt att se att pojkarna vaknar när de har 1,5 miljoner i skuld.
Var det det som gjorde att produktionsbolaget tog slut?
Ja, absolut.
Men ni höll väl på ändå trots att ni hade skulden överhängande?
Jo, så länge som det var möjligt. Men då vet intresse svalen ju. Ingen annan hade ju innehåll heller. Alltså, arbetsgivaren var ju i Sverige till exempel. Inte var vi ju arbetsgivare. Skatten innehölls i Sverige och där betalade skatt.
Blev det här då en skuld som du betalar på flera år sedan?
Ja, i tiotals år kanske.
Oj, men nu är allt glömt att preskribera.
Jo, nej, inte det är frågan om det inte. Och nu klarar jag mig. Jag blev ju tillfrågad till en produktionsbyrå i Tammerfors och det där. Jag ställde ju upp där. Men vi sålde ju mest inhemska till restauranger och det var nog svåra tider. Och i synnerhet när det började bli att levande musik försvann från restaurangerna så då var det ju inte var det lätt det heller.
Kommer du ihåg alltså något årtal? Vilket årtal snackar vi om?
Jag ska nå 86 eller något sånt. Så flyttade jag till Tammerfors och jobbade där då.
Men tog spelande slut i och med att du gick över till produktionsbolagsvärlden så att säga?
Ja, nu var det väl mest det.
Du saknade aldrig?
Spelningarna?
Ja.
Ja, ibland nog faktiskt. Men jag är ganska kutakin som ni säger.
Många känner dig, Leif, också från butiksvärlden. Ni hade butik i Sandviken.
Jo, där bredvid travbanan. Jag jobbade där, jo.
Var det där som produktionsbolaget startade verksamheten?
Jo, det var nog där som det började. Så ibland sprang man ju från köttdisken dit. Men det var nog Henka som jobbade först, alltså Henrik Berg. Han hade största ansvaret. Men jag höll på med butiken ända tills min mor slapp på pension. Och sen blev det nog full rulle med produktionsbolag.
Lämna Henka bort?
Nej, då ännu inte.
Något som vi bara måste prata om är ju en tjur som du sa till massor med ställen.
Jo.
En mekanisk tjur.
Ja.
Berätta.
Jag pratade med en som sålde det svenska banden på Poema Telstar och han sa att har du hört om den mekaniska tjuren? Så sa jag nej, det har jag inte gjort. Så sa han det är ett väldigt populärt nummer i Europa. Det där. Så tog jag reda på då, var man kan få tag i en sån och då var det i Holland. Och det där, vi beställde då samtidigt som Norge, Danmark och Sverige. De hämtade den då med långtradare, de hämtade alla fyra dit till Danmark, så vi var efter den till Danmark. Bästa åren hade vi nästan 100 keikko med den.
Men det krävde förstås personal.
Ja, sen när jag slutade med butiken så var jag nog med. Så nu är det ju få kommuner kanske i det här landet som man har varit. I början så var det ju skeptiska att tror du nu någon kommer och rida på den här så säger okej, om jag ställer upp den mitt på en åker så efter 10 minuter sitter någon och rider på den.
Så gick det.
Ja.
Nu hör du, du var ju också med i brytningsskedet då diskjockerna började ta över mer och mer. Hade du diskjocken som du sålde?
Jo, Strampen hade vi ju han från Nu kommer jag inte ihåg namnet igen, men han hade ju spelat med stora världsartister. Han var väldigt populär diskjockey i sin fors.
Billy Carlson.
Billy Carlson, jo, så var det trummis.
Precis.
Hör du, en gång var vi i Seinäjoki och det där han och jag, vi var bara ute och körde liksom och fot i Seinäjoki och så kommer han Suikki. Mm. Han har studio där. Mm. Så sa han att onko toi muuten, onko toi toi Bill, och så sa han, ja nu är det den nu. Jo, hör du, vi har en låt här men trummisen fixar det att, tror du han skulle kunna komma? Så frågade jag, så sa jo naturligtvis, så han gick in i studion och strummade ett par låtar som kom på skiv och that's it. Mot lite ersättning förstås.
Sen vet jag ju att du också hade att göra med rockabillymusiken som slog igenom 79. Hur upplevde du den?
Det var ju lätt att hänga med på det. Vi hade ju en sån band som hette Wild Angels till exempel. Och flera andra. Sån där skaband som uppträtt till och med i Smesby som hette Bad Manners. Det hade vi på gång. Och så hade vi Uriah Heep och Nazareth.
Många stora namn. Ja. Vilket band eller vilken artist har gjort det största intrycket?
Eva Dahlgren.
Varför?
Som människa. Hon var faktiskt hjärtlig. Det är nog kanske en av enda stora artister som man har fått personligen julkort av.
Ja, hur var det med de här artisterna och spelmännen? Blev ni kompisar?
Nej, egentligen inte. Alla de här svenska artisterna var nog ganska bra att komma överens med och skötte sig. Men då sådana här från England som liksom har kommit från gatan och plötsligt fick kunna full med pengar, så det hade nog liksom svårt att kunna ta det.
Man röjde ju ganska mycket, speciellt då på 70-talet, slut och 80-talet i nöjesvärlden. Det var mycket fester, allt sånt. Märkte du något av sånt?
Ja, vi hade en gång ett engelskt punkband som uppträdde i Helsingfors och titta Vastia-klubben så skulle man råda grejerna över trottoaren. Mm. Då kom det ju liksom två herremän då, du vet, med Gucci-kostymer och grejer och gick förbi och så stannade och snackade där och var i vägen. En av den rådarna tar fram pampen och slår han ner dem till på gatan. Och polis och grejer. Och så började de kasta i bakrummet, så började de kasta flaskor i det där i kaklen. Det liksom sprack. Så kommer det här Johanni Merimaa som var chef av Vastia att, ja, att vi har nog försökt allt men inte får vi någon ordning på det här. Kan du gå liksom in och försöka? Så naturligtvis. Så gick jag dit och sa att do you know guys att vi lever här i ett sånt land. Vi har rysk kriminallag. Och fy fan om de kommer och tar er pojkar, då kommer det att bli svårt. Då var ju en del som tänkte att det fan är ju nog tokig han alltså. Eller ska det nog kunna vara sant. Men det slutade i alla fall. Det har ju hänt ett som annat på de här keikorna. Men vi hade en sån artist från Sydafrika som hette Steve Kekana. Där hände det saker och ting när de var ute.
No.
Vi gjorde tillsammans med en svensk producent och det där han blev inbjudna till Göteborg på Rolling Stones konsert. Plus att vi var så det här Steve Kekana, det uppträdde där på ett annat ställe. Så kom det över till Finland och vi hade svensk turnébuss, svensk chaufför. Bo på Fennohotellet och så det där han var det två security guys med, vita. Alla satt i samma bord. Liksom. Hur många skulle det kunna vara? 8-10 personer. Men det här satt längre bort. Så hiffade jag genast vad jag frågade om. Gick jag och frågade att varför sitter ni här? Varför sitter ni med oss an? Jo, nej, du vet. Hör du, i Sydafrika så vi har lite sådär problem. Alltså, vi har det här apartheid. Så sa jag, men hur har ni tänkt liksom köra runt Finland här? Vi ska ända upp till Lappland. Nu ska vi komma i samma buss som er. Ja, då får ni nog komma och sätta och äta här med oss också. Och så får vi upp till Lappland där de hade en festival midsommar. Så var det några svenska tjejer och några engelska killar med. Och funderade nog, vad är det här för gäng liksom? Nå, i alla fall så var de bekant med chauffören och det där. Så hade de inga skvallers. Vad heter det?
Monitor.
Monitor, ja. Så kommer en kille och säger att can I be in charge here? Så frågade jag, who are you? Så, I'm the roadie from Queer.
Ah, okej.
Okay. Ja, sa han att halvtimme så fixar den. Okay. That's it. Så var jag fixad. Nå, så får vi i Åbo. Där uppträdde en stor park där de hade parkerat två långtradar, släp, bredvid varandra. Men det var ungefär en 30-40 centimeters gap mellan dem. Så, men han var ju blind. Ni får nog lov att spik fast det här, annars så faller han ju igenom här. Och det gjorde, men längst till vänster så var det ungefär en meter öppet. Och jag ledde in honom på scen och så sa jag att don't go on your left hand side. There's a hole. Men vad händer då? Här sitter flera tusen och väntar. Så kommer vi in. Och så går han till vänster och så faller han ner genom det här hålet.
Skadar han sig?
Lät, som tur var. Men väldigt snöpligt var det. Det har hänt ett som annat på de här keikorna. Vi bodde på Hamburger Börs i Åbo. Svenska chauffören kom efter oss med bussen. Så tar kofångaren i det där taket, du vet, som går över trottoaren, och så river han ner det där taket. Då kommer vi ju in, så ringer han till Einar då. Ja, ser ni figurera på pressen? Alltså, kör han själv? Kikar. Kan du tänka dig, då vi ska äta fyrakärnigt hotell. Fråga då vad de vill ha. Jo, köttbullar med ris. Men med bara nötkött, inget griskött, för deras religion godkände det. Okej, så kom de ju in då, men så smakar ju en. Det är griskött i det här. Nytt. Så säger han killen att I'm losing control of this tour. Så börjar jag då att liksom, hur tror du att det där, om vi kommer in på ett fyrakärnigt hotell och jag begär köttbullar av nötkött, att ska jag gå i köket liksom och kolla vad han gör dem av? Mm. Och då förstod han ju att det var ju mitt fel.
Men du fick säkert stå ut med en massa konstigheter som du egentligen hade något att göra med.
Nej. Till exempel Boppers uppträdde i Korsnäs, men det uppträdde ju aldrig för det var för liten scen. Mm. Nå, han hade ju fått riden där, han som kött om det där. Och där var ju alla motto där och hans namn under. Mm. Men inte uppträdde ju nog. Där var flera tusen personer. Jag vet inte hur många, men fullt spekat och det där han, inga Boppers. Sen kom det, jag gjorde en gratis keka på Vasahannes lärvar, men inte kom ju dit då. Skulle nog vara i 200 eller något sånt.
Nå hör du, vi hade ju band här i Vasa som också satsade stort. Jag tänker då på Wild Force och Shock Tilt. Hade du någonting med dem att göra?
Ja, nu Wild Force håller jag nog keikor åt. Det är faktiskt här runt Tammerfors så var det nog trädd. På många ställen så liksom kom ju arrangören och sa det här är nog bästa bandet som har uppträtt här. Men inte hjälper det. Ja, men man är populär inte alltså. Musik eller liksom att skapa någonting, inte bara liksom att utföra. Det är samma med politiker och snacka liksom. Inte hjälper det att du är bra att snacka, det är fråga om vad du säger.